i den här ilskan. Liksom. Det är ju det. Det gör ju ont i mig att bli så här arg. Det finns ju någonting där som också gör att jag sitter här med tårar i ögonen när jag berättar om det. Liksom.
Du lyssnar på Radiopsykologen i P1, programmet där psykolog Lasse Övling möter en lyssnare i ett terapeutiskt samtal. Idag kommer samtalet från Maria.
Jo, jag vill prata om min ilska som jag har känt hela mitt liv. En stark ilska. Och jag kan inte ens säga det här, utan man blir berörd liksom, i rösten. Det är så att den här ilskan som jag har känt hela livet grundar sig i en känsla av orättvisa som jag kände mycket när jag var liten. Känslan är att inte vara sedd helt och fullt ut som den människa som jag är och var när jag var liten.
Du ska verkligen få berätta också om hur du var när du var liten. Men den här ilskan som du säger du har haft hela livet, vad har den gjort med dig och ditt liv på gott och ont?
Ja, alltså det är en ilska som har kommit ut när jag är i någon typ av, inte alltid i trygghet, men det är oftare så att den kommer fram när jag är med människor som står mig nära. När jag är med min familj, min man, mina barn eller med min mamma och sådär. Och med väldigt nära vänner, väldigt, väldigt nära vänner, så det är inte så många vänner som har fått vara med om det, egentligen mest en av mina, min allra äldsta och närmaste vän. Den kommer ut och blir då väldigt brutal. Alltså inte så här brutal för att det alltid är brutalt när någon plötsligt blir ilsken. Det är mer än att bli arg liksom. Och det är den här känslan då. Jag förstår ju själv att det är liksom en känsla av att jag försvarar mig väldigt starkt. Och det är det som leder till ilskan. Och den ilskan är ju obegriplig för en omgivning.
Du bedömer ju ilskan precis som den funktionen. Den är till för att försvara oss, bland annat.
Ja.
Men du, hur blir du ilsken då? Hur ser det ut? Hur låter det?
Mest är det att jag höjer rösten. Att jag skäller eller pratar med väldigt hög röst. Och väldigt bestämt. Och ganska hårt. Men den har ju tagit sig andra uttryck också i att jag har, speciellt kanske när jag var liten, men ibland liksom känt att jag vill slåss. Liksom. Kanske drämma i dörrar så här kan man ju göra. Men det är en väldigt stark känsla av att jag behöver försvara mig starkt. Liksom.
Och när du höjer rösten, som du säger, själv blir bestämd nu som... Som du säger, i trygga relationer. Hur reagerar omgivningen i allmänhet?
Jo, men när jag blir så där arg, då tystnar ju liksom omgivningen. Det blir en chock, eller man baxnar liksom när någon blir så där arg. Ja. Det tar lite tid att förstå vad var det här för explosion. Liksom. Plötsligt var det.
Ja, det kommer plötsligt ofta. Ja,
ja det gör det. Inte i mig gör det inte det, men för omgivningen kan det vara det.
Och vad händer efteråt då, när det här får sitt utbrott då?
Jag får ju förstås dåligt samvete kan jag få, beroende på vad jag har sagt och vad jag har gjort. Liksom. Jag får ett dåligt samvete för att jag kan ha skrämt de här personerna. Men också så blir jag ju, inombords blir jag ju lugn, för jag har ju fått ut det där, min ilska. Och så blir jag väldigt verbal och förklarar och säger förlåt, för att jag, ofta har jag sagt sådär numera som väldigt vuxen, så brukar jag ofta säga förlåt att det här kom ut på det här sättet, det var inte okej. Jag menar i grund och botten liksom, det är vissa saker som jag säger som jag menar, men det kom ut alldeles fel och det är inte schysst mot dig.
Det kan du säga, ja. Och vad händer då när du ger en sån bakgrund?
Nej, men min man är ju oerhört tålmodig. Så att han säger, ja men jag förstår det, säger han då. Och då säger jag, men du ska inte förstå bara, du ska bli arg på mig. För det här var inte schysst.
Nej, du vill att han ska ställa upp mot dig och bli arg och säga ifrån.
Ja, inte riktigt egentligen. Nej. För det är jättejobbigt. Alltså, det är lite sådär att jag då kan känna, vad är jag för en människa? Och håller jag på att manipulera min omgivning? Ibland är jag arg, ibland är jag glad och gullig, och så ska alla liksom hänga med mina svängar. Det är inte rättvist. Det är inte okej, liksom.
Nej. Jag hör ju, Maria, att du lägger som en skuld på dig.
Ja, absolut.
Ja, du frågar dig vem du är, om du manipulerar. Det låter som du är ganska hård i din egen bedömning. Stämmer det?
Ja, jag tror att man kan säga det, men man kan nog säga både och faktiskt.
Mm-hmm.
Det finns en hårdhet i min bedömning, absolut, av mig. Men det finns också någonting annat. Jag kan också tycka att det är lite bra. Det är så många människor som aldrig säger någonting om vad de tycker och tänker. Jag är i alla fall tydlig, liksom. Så kan jag tänka,
ja,
också.
Vad bra.
Det är lite både och.
Så jag undrar, hur stort är problemet för dig och omgivningen?
Ja, det är ju ett stort problem. Därför att, eller det som är att jag själv tycker att det här är ett problem. Därför att det finns en stor smärta i den här ilskan. Liksom. Det är ju det. Det gör ju ont i mig att bli så här arg. Det finns ju någonting där som också gör att jag sitter här med tårar i ögonen när jag berättar om det. Liksom.
Och det är det som du vill prata om?
Ja.
Vad fint. För det är klart det är så. Det är en stor smärta som ligger bakom att du har utvecklat den här, kan man ju säga på ett sätt, förmåga att skydda dig själv eller försvara dig själv.
Ja, absolut. Mm. Det är det. Mm.
Du, vad vet du om bakgrunden till att du har varit med nödvändighet för att skydda dig själv?
Ja, men det första är min pappa. Min kära pappa som inte lever längre. Som var väldigt, väldigt lik mig. Vi var väldigt lika varandra känslomässigt. Och han kunde ju bli så här rosenrasande arg. Och jag var inte liksom rädd för honom egentligen. Men jag var rädd för hans explosioner. Det var jag faktiskt när jag var liten. Jag tyckte det var jobbigt.
Hur såg det ut när pappa exploderade?
Det såg nog ut ungefär som när jag exploderade. Så han blev fruktansvärt arg och skrek högt. Och till exempel om det blev konflikter vid matbordet kunde bli mellan mig och min bror. Så kunde pappa bli väldigt, väldigt arg. Alltså för att det är klart att det är jobbigt och bullrigt. Och då brukade han liksom säga, gå från bordet. Då kunde det vara jag eller min bror eller någon som skulle gå från bordet.
Mm.
Inte alltid, men ibland blev det så. Och det var väl för honom ett sätt att få lite lugn och ro. För han tyckte inte det gick att kontrollera det här riktigt. Men han blev ju så arg.
Mm.
Och jag har tänkt att jag är lik honom. Ja. Jag har
jag undrar din erfarenhet. Pratade pappa om sin ilska efteråt som du gör?
Nej, aldrig. Nej, han gjorde aldrig det. Aldrig någonsin.
Maria, jag vill bara säga det som en kunskap om trauma. Att trauma uppstår framförallt när någonting händer som barn blir rädda för och som man inte bearbetar efteråt, som man inte pratar om ens. Det är då traumat finns kvar. Om man kan prata om saker och ting efteråt så kan barn i allmänhet förstå.
Oj.
Det är den stora skillnaden.
Ja, det var väldigt rörd bara att höra det. Jag har faktiskt inte hört det förut. Och det förklarar också att jag själv alltid har varit jättenoga med att prata med mina barn. Mycket, mycket, mycket. Vi har fortfarande alltid väldigt ofta långa, långa samtal om allt möjligt. Men just om det här, när jag har blivit arg, så har jag alltid gått till dem och sagt, bett om ursäkt och förklarat. Och pratat, frågat hur det var för dem, hur det kändes och sådär.
Så då har de fått reflektera, bearbeta, förstå och uttrycka, som hjälper dem i deras mognad att hantera sina känslor.
Ja.
Det är föräldrarnas kanske en av de främsta uppgifterna, att hjälpa barnen när de växer upp att kunna hantera sina egna känslor. Men det gör man ju genom att man kan reflektera och prata efteråt som du har gjort.
Mm.
Berättar du för din pappa att du var rädd för hans ilska?
Nej, aldrig.
Aldrig någonsin.
Nej. Nej, det var inte den typen av kommunikation som han och jag hade. Jag tycker vi stod varandra väldigt nära, speciellt de sista åren. Jag tycker oerhört mycket om min pappa.
Mm.
Men just det där pratade vi inte om faktiskt. Det har inte jag tänkt på.
Nej, men jag tror att det låter som otroligt viktigt att du verkligen uppmärksammar det som du gör. För att kanske också se att du förhåller dig ju helt annorlunda. Även om du också blir ilsk som din pappa blev, så förhåller du dig väldigt annorlunda efteråt.
Ja.
Har du varit rädd för din egen ilska?
Ja, inte ständigt och jämt och inte jätterädd. Men jo, jag har varit rädd just i relation till mina barn. När de var barn, liksom. Mm. Att det gick till överdrift ibland. Att jag haft svårt att kontrollera min ilska.
Vad var du rädd för, minns du det?
Ja, just det, att det skulle gå för långt, liksom. Att jag skulle bli... att jag inte kan hålla mig till att bara vara arg och säga det. Eller kanske skrika det eller så. Mm. Utan att jag liksom börjar... Att jag säger för mycket saker. Att det blir liksom anklagande eller sådana saker.
Mm-hmm.
Att min känsla av att vilja försvara mig ska ta över.
Vad säger du om Maria att gå tillbaks till din barndom?
Mm.
Du har ju redan nämnt situationen vid matbordet som exempel när pappa blev ilsken.
Mm.
Om du skulle göra att stanna upp med den bilden, minnet.
Mm.
När pappa blir ilsken för dig, din bror, säger du. Kanske säger från när jag går från bordet.
Mm.
Kan du se den här bilden framför dig?
Ja, det kan jag. Det är en pappa som ser väldigt arg ut. Det är en mamma som... är väldigt uppmärksam.
Mm.
Men kanske inte säger så mycket. Eller kanske säger någonting. Men som jag ändå inte hör. Eftersom jag är fokuserad på min pappa. Mm.
Så hur ser Maria ut när hon sitter där och fokuserar på pappa?
Ja, hon tittar på sin pappa.
Mm.
Och... jag tror att Maria förstår att att nu är pappa arg. Nu kommer det nog bli så att en eller annan kommer få lämna matbordet.
Mm-hmm. Så hon förbereder sig inför det här. Mm.
Ja, det tror jag. Jag har nog svårt att känna att jag var rädd egentligen. Jag tror inte att jag var det då. Jag tyckte nog mest att det var jobbigt.
Finns det någon orättvisa med i den här situationen?
Ja, det finns det ju. Och sen tror jag också att det faktiskt är en sak till i det där. Och det är förstås att min mamma då började ju försvara oss barn. Alltså hur det nu var, ifall pappa var arg på någon av oss för något som hade hänt.
Mm.
Så började ju hon försvara, så var jag. Och då blev det riktigt jobbigt, för då blev det ett gräl mellan de två. Och då tyckte jag det var jättejobbigt.
Ja.
Faktiskt, det var det som jag tyckte var värst.
Det var det som var värst. Och vad hände med dig, tror du?
Ja, det blir sorgligt.
Och när Maria sitter där och hör föräldrarna gräla.
Ja.
Vad kan du ana i hennes känsla, impuls i stunden om hon skulle, vilket var omöjligt, men om hon skulle uttryckt sig någonting på något sätt?
Hon skulle ha sagt, kan inte ni sluta nu och så titta på mig istället? Och fråga mig hur jag mår, fråga mig hur jag har det,
ja.
Fråga mig hur det känns.
Vad skulle du anat att Maria svarat då?
Jag tror att Maria hade sagt, oj, vad skönt att ni inte är arga längre. Hade nog Maria sagt. Jag blev väldigt förvånad.
Hon hade blivit förvånad.
Det var en väldigt ovanlig vändning. Liksom.
Ja, visst. Den fanns inte på kartan då.
Nej, nej.
Men nu när du tänker på det så här, vad händer? Mm. Märker du vad som händer med dig?
Ja, jag blir glad. Just den där situationen vid matbordet har jag inte tänkt så mycket på. Men det finns andra situationer som jag har tänkt på som har varit betydligt värre. Betydligt.
Mm. Vill du berätta någon
av dem? När jag var lite äldre liksom. Och de har jag gått in i och försökt prata med den här 12-åriga Maria till exempel. Och sagt det som jag hade behövt att mina föräldrar sa till mig. Så det har jag försökt göra. Dels för mig själv och jag har skrivit om det för mig själv.
Mm-hmm. Vad är erfarenheten när du tänker på det du har gjort?
Ja, men erfarenheten är ju att min förståelse för den här flickan har ju ökat. Men det som hände tidigare, nu har jag liksom haft grundat väldigt mycket på den här tiden och på, arbetat den på olika sätt. Alltså tiden min barndom. Mm. Och då har det har ju växlat. Då har det ju varit perioder när jag har varit väldigt arg på min mamma. Och inte lika arg på min pappa, för han fanns inte lika nära. Han flyttade när jag var vuxen. Men en del saker hann jag prata med honom om. Men framförallt är det ju med mamma.
Mm. Du, jag är nyfiken kring att du har jobbat med din ilska mot mamma och delvis mot pappa. Hur är det med sorgen som du har pratat om också här?
Mm. Jag kan ju känna sorg och ledsenhet har jag kunnat göra, och det kan jag väl fortfarande ibland, utan att riktigt kunna veta exakt var det kommer ifrån. Och jag har väl anat då att det har att göra med den här känslan. Det är ett sånt här begrepp som de som känner mig väl har hört mig säga det. Det här var den osedda Maria som kom fram. Den osedda flickan, ska jag säga.
Den osedda flickan. Mm-hmm.
Ja, min oseddhet är ju den. Det är det som är mitt stora trauma som barn. Liksom.
Och just att du kan till och med använda ett uttryck för det är ju väldigt fint. Tycker jag. Mm. Det låter som att du verkligen också tar ansvaret på det sättet. Att du kan benämna och du kan prata om det.
Det kan jag också säga till mina barn ibland. Inte när de var pyttesmå förstås, men när de var barn fortfarande nu, om det händer någonting. Eller om vi pratar om sådana här saker, så använder jag det begreppet också.
Mm.
Att det är den osedda Maria.
Om det nu utgår från det uttrycket som jag tycker är väldigt... Som du säger, sammanfattar väl mycket av det du har med dig, att vara osedd.
Mm.
Mm. Hur kan du, för du har ju jobbat med det här, det hör jag verkligen, men om du tänker framåt, hur kan du fortsätta vara medveten om den här tendensen att inte bli sedd eller känna dig inte sedd? Och hur kan du se dig själv?
Jag har nog svårt att se hur jag ska kunna göra det mer. Eller hur jag ska påminna mig om det. Hur jag ska kunna påminna mig om det helt enkelt.
Mm.
Det är väl det ibland som jag skulle behöva göra. Påminna mig om det.
Just det.
Känner du nu, Maria? Känner du? Nu är du på väg åt det där hållet.
Och hur skulle du kunna i så fall öka förmågan och kunna påminna dig?
Mm. Det är svårt att förstå hur jag skulle kunna göra det. Faktiskt. För det är ju så att känslorna kommer ju först och sen kommer eftertanken. Och eftertanken är bra hos mig.
Det har du verkligen berättat om. Ja, visst. Ja.
Men
när känslan kommer.
Det är spontaniteten i mina känslor som är väldigt bra. Det är roligt. Jag tycker själv att det är roligt med människor som är spontana i sina känslor. Men det är inte så roligt om man är spontan i negativa känslor. Det är det som är kruxet. Liksom.
Om du nu skulle tänka tanken att du lyckas påminna dig i stunden, eller märka i stunden att nu får jag en sån här känsla som stressar mig. Mm. Vad behöver du, tänker du, i den stunden?
Ja, det där har jag grubblat mycket på. Och jag har ju kommit fram till att jag skulle behöva bara lite tyst och tänka lite. Bara, säg inte allting med en gång. Ta ett djupt andetag och liksom landa lite. Eller res upp och tova eller bryt där och känna efter. Men det är oerhört svårt för mig. För jag liksom glömmer bort det i stunden. Min reaktion är liksom att försvara mig och genom attack.
Just det. Ja. Det är ju det som ligger präglat i din hjärna som en försvarsreaktion. Men det du säger nu tycker jag låter ju väldigt klokt. Just att vi brukar prata om mellanrum. Att ge ett mellanrum från att jag märker en känsla och innan jag bara släpper ut den, agerar ut den. Om jag kan hitta ett mellanrum. Som du säger, med en djup andning eller se mig runt lite grann och orientera mig och kunna hitta sätt att samla ihop mig lite grann så att sen kan reagera på ett sätt som inte blir destruktivt eller som jag ångrar efteråt.
Och det är just där skon klämmer på mig. Jag är ju spontan. Liksom. Det är det som jag har tänkt mycket på det här. Jag har tänkt att det är liksom en del av min personlighet. Att jag är spontan.
Mm.
Och som jag kanske sa tidigare. Och har jag ju noterat att människor gillar ju när jag är spontan och glad och trevlig. Men inte när jag är spontan och arg.
Nej. När du tänker på när du blir arg. Att det kommer liksom lite explosivt ibland. Det är det vad du sagt, va?
Ja.
Märker du av... Innan det kommer som explosion, märker du av någonting i din kropp?
Ja, det gör jag.
Vad märker du?
Det går fort.
Ja, det går fort. Men även om det går fort.
Ja, det går väldigt fort. Men jag märker det är någon slags känsla av totalt fokus. Liksom, att det drar ihop sig på något sätt. Inombords. Det är
var?
Hjärnan. Eller...
Vad drar ihop sig?
Ja, nu ska vi tänka efter. Vad det där också. Man vill gärna lägga handen på hjärtat.
Gör det.
Det gör jag nu. Det är där, tror jag.
Ja.
Det knyter sig lite.
Ja. Och så håll handen på hjärtat. Och bara märk. Om du skulle kunna i stunden hinna lägga handen på hjärtat. Faktiskt eller symboliskt. När det knyter sig. Om du går fort när det knyter sig. Vad gör handen? Vad vill handen ge hjärtat?
Ro.
Mm.
Skulle jag säga. Ro. Precis, ro.
Så vad säger handen? Om den sätter ord på handens vilja.
Ja, den säger... ja, den säger liksom... Ta det lugnt, kära du. Ta det lugnt. Det här är... Ja, den säger precis så som jag... alltså... Förstår du, det här har jag tänkt ofta på att jag ibland, jag har sagt sådana här saker till mina barn, liksom. Och jag har ibland tänkt på det, att jag kan säga det till mig själv. Jag är här, liksom, jag är här. Ta det lugnt.
Och märk hur du påverkas just nu.
Ja. Nej, men det är ju... Det är en känsla av att det är skönt att det är att jag är sedd, att jag ser mig själv då och säger till mig själv, det är okej. Maria, det är okej. Men du kan ta det lugnt, för det är okej.
Jag blir lugn.
Ja, det är skönt. Det är alltid bra. Jag hör ju när jag pratar med dig så hör jag att jag har ju mina svar. Jag har ju mina metoder. Jag har ju liksom tankar och vägar. Men det som oftast händer i realiteten det är just att känslorna skenar iväg liksom. Och därmed min verbala förmåga skenar också iväg. Och det är den känslan man vill och det orden vill, det är att anklaga.
För att skydda dig själv.
Och att beskylla min omgivning för att det känns så här jobbigt. Liksom.
Du skyddar dig själv med att bli arg och skylla på andra. Men du har också visat att du kan ta hand om dig själv. Se dig själv.
Ja, nej, men då är det ju så förstås att den andra metoden är mycket, mycket skönare på alla sätt.
Mm, den andra metoden att...
Att ta hand om mig själv.
Att ta hand om dig själv.
Och att kanske lära mig att... Men om jag tar hand om mig själv och säger till mig själv, ta det lugnt nu, liksom... Så, nu andas jag så. Då blir det också lättare att tänka. Och då kan jag också utifrån det tänka, ja men det var ju faktiskt så att jag tycker att det inte är okej att man säger sådär eller gör sådär. Och då kan jag ju säga det i ett annat tonläge liksom.
Och till och med som du säger, ibland kunna säga att jag blir arg när du säger så. Eller jag tycker det känns orättvist när du säger det. Men det som du säger, att säga det med den närvaron där du har tagit hand om dig själv, de här sekunderna, och inte automatiskt gå in i att försvara, skydda dig bara. För det kommer automatiskt. Men jag tror det, precis som du är inne på, att du kan träna dig på det. Att ta hand om dig innan du låter dig uttrycka.
Bra. Jag har alltid tänkt att det är antingen eller.
Okej.
Okay.
Ja.
Så här har jag tänkt att om det är någonting man är väldigt arg på och känner sig väldigt arg på, så är det bra att visa det. Du hör ju dem och ser att oj, så arg blev hon. Då måste jag verkligen ha varit ute på helt hal is eller gjort mig jättedumt. Men det funkar inte riktigt så, för att vi människor försvarar oss ju med en gång om någon attackerar oss. Då är det ju bättre att jag tar hand om den här överväldigande känslan som tar över hela mig. Liksom, att jag tar hand om den. Och därmed efteråt kan tänka lite klart.
Du Maria, är det här ett bra ställe att sätta punkt för samtalet?
Det känns så. Det känns så.
Vad fint.
Jag får verkligen tacka dig. Du har med så lätta... enkla pilar eller enkla små hänvisningar fått mig att se ett mönster som jag trodde att jag hade helt klart för mig, men nu är det mera helt.
Fint. Tack så mycket.
Detsamma. Tack ska jag ha.
Hej.
Hej då.
Och det var Lasse Övling som pratade med Maria i Radiopsykologen i P1, som du hör varje torsdag i din radio eller när du vill i Sveriges Radio Play. Vi spelar in nya samtal varje vecka, och vill du vara en av dem som medverkar, så mejlar du till radiopsykologen@sverigesradio.se. Berätta vad du vill prata med Lasse om, så kontaktar vi dig. Producerade idag, det gjorde Kiki Möller. Tekniken sköttes av Nils Svennem Lundberg. Och programmet, det görs av Klippan Produktion för Sveriges Radio.